Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
En nyhet. Nu kan du teckna livförsäkring hos Trygg-Hansa. Den ger dina nära ersättning som kan användas på det sätt som hjälper bäst. En försäkring för dig och till de som älskar dig. Läs mer och teckna på trygghansa.se. Trygg-Hansa. Trygghet för livet.
Hej och hjärtligt välkomna till Kulturbarnen avsnitt 94 denna måndag 15 maj. Kulturbarnen på måndag, alltså. Det känns som old times.
Äntligen tillbaka.
Ja. Jag heter Pontus de Wolf och är låtskrivare och producent. Och med mig har jag...
Ida Thirén, författare och kulturjournalist. Välkomna.
Hjärtligt välkomna. Med mig har jag lät som att det indikerar någon slags rangordning mellan oss. Det var inte meningen. Det brukar man ju säga om man har någon på besök.
Jag är gärna på besök. Det kan vara, skulle vara skönt att bara glida med. Du kan vara, jag kan vara på besök idag.
Det är sant. Man kan vara den eviga sidekicken eller besökaren i 94 avsnitt.
Ja, precis. Den eviga. Men det, för er som är nya lyssnare kan vi faktiskt berätta lite en, vad heter det, founding story, hur vi hittade varandra. Det kanske är läge att uppdatera lite grann.
Ja, för det är det var ju prick 2 år sedan nästan. Det var den här tiden.
Ja, exakt. Det är ju faktiskt prick 2 år sedan, för att vi har hoppat över några veckor. Så det är ungefär exakt 2 år sedan. Och det var ju ett Pontus hörde av sig till mig. Vi kände inte varandra. Och han bara, hej, du hade klippt en podcast där jag var gäst. Och då ville du ha en podcast med mig. Fast vi inte kände varandra. Och jag var lite så först på, vänta, varför hör han av sig till mig? Jag har pojkvän, liksom.
Ja, jag fattar.
Och du är gift. Men det var väldigt oskyldigt. Du ville bara fråga om jag vill ha en podcast med dig. Inget annat när du bad mig fika.
Nej, precis. Alltså för att jag längtade efter att göra en podcast igen. Jag hade gjort några med musiktema tidigare, som var som så här intervjuer, och nu ville jag ha någon som var lite mer fast, liksom återkommande då, så att man har i samtal. Det är ofta det som jag går till podcaster för, och ofta det som funkar bäst i Sverige också, med liksom radarpar.
Ja.
För man gillar samtalet och kemin så där mer än rena fakta.
Det funkar ju ganska snabbt. Vi träffades då första gången, vi spelade första avsnittet, var ju i din studio. Vi har aldrig träffats förut ordentligt. Och det funkade ju bra direkt faktiskt, måste man säga.
Ja, vi skulle ju egentligen fika. Och så gjorde vi en pilot istället. För att vi var väldigt ambitiösa. Och så hade vi liksom velat dress for the occasion och kom i samma outfit. Vilket ju också var så extremt. Ja. Extremt
vilket fortfarande bra. Är vår podcastbild. Det är fortfarande vår podcastbild. Men jag kan också säga att jag hade ju, inte för att skryta, men jag hade faktiskt fått en hel del förfrågningar förut från folk som bara, ja, vi borde ha en podcast ihop, Ida, så här. Men då var jag så här, eftersom jag har gjort så mycket olika, ja, det har ju du också, vi har gjort så mycket olika projekt i mitt liv, i kultur och sådär, obetalt. Så jag visste ju att någon kommer behöva göra jobbet och det kommer inte vara jag, för jag pallar inte och hinner inte. Jag vet inte hur man klipper en podcast. Så jag har alltid varit så här, ja visst, jag kan göra en podcast om du gör allt jobb. Och jag kan bara dyka upp och prata en timme. Och då har ju folk försvunnit ganska snabbt, för att det är ingen som har tid med det där egentligen. Alla vill ha en podcast, men ingen vill göra allt jobb som det faktiskt är. Man tror att det bara är att träffas och prata lite och spela in, men det är ju mycket mer jobb att klippa. Och... Men då visar det sig att du är ju professionell klippare, så för dig går det ju väldigt lätt. Och då sa du, okej, då kör vi det.
Precis, det här är ju nästan som ett CV för mig, liksom, att så här, kolla vad fint jag klipper. Det är ju svårt att börja en sån här verksamhet som en podcast när det kostar liksom 2-3 tusen per avsnitt att få det klippt och redigerat. Det är ingen lek alltså, så det är ju lämpligt att kunna det själv. Eller så struntar man helt i att klippa, det finns det ju folk som gör också. Bara trycker på export, liksom.
Och det kan ju vara värt att nämna också att vi har ju hållit på med det här nu i 2 år, snart 100 avsnitt. Vi har inte tjänat en krona på det här. Vi har däremot gått back ganska mycket på det här. Jag vill bara förtydliga det så folk inte tror att vi gör det här för att någon ekonomisk vinning. Vi har inte tjänat några pengar alls på det här. Men vi tycker det är
kul. Man vet aldrig vad, det liksom, vad som sker precis. Organiskt. Det är alltid bättre att kunna peka på 100 avsnitt gjorda än 3. Liksom, om man vill ta det vidare. Eller,
ja, liksom, ja. Vi klagar inte alls. Eller. Men jag vill bara säga till nya lyssnare att det här är this is the deal. Och vi uppskattar just. Och kan man faktiskt säga också, för att jag lyssnar på en podcast som heter Other People, Other PPL, som är en intervjupodcast med olika författare av en kille som heter Brad Listy, en amerikansk författare. Och han är också uppe i så här 10 års avsnitt, alltså så här flera 100 avsnitt liksom.
Wow.
Och han säger alltid i början så här, vill man stötta mig? Så listar han upp så här Patreon, bla bla bla. Men då säger han också så här, då kan man köpa min bok. Och då tänkte jag, vi kanske också borde göra det så här, vill du stötta oss? Om ni uppskattar vår podcast, man kan köpa min bok, Att de famlat vatten fall, finns ju både lite mer så större och pocket. Och man kan ju också lyssna på dina playlists till exempel. Det är också gratis. Bara för tips.
Verkligen. Kolla upp Color Red, The Color Red på Spotify. Där samlar jag allt mitt nu för tiden. Både sånt som jag spelar in och producerar själv och sånt jag gillar.
Och det räddade också min kompis 40-årsfest, för hon satte bara på den där playlisten i typ 4 timmar och det blev skitbra. Så det är också ett tips.
Det är också liksom, vilken cool fest måste jag säga. Jag hade knappt vågat ha en så cool fest som funkar med den musiken. Men det var en rolig parentes när just det här du sa, att du hade fått massa olika erbjudanden. För jag klippte den här podcasten du var med i, kände att så här, åh gud vilken underhållning att bara lyssna på din röst. Så här. Då pratade du inte om kultur alls.
Hånade min småländska, det skojar. Ja.
Nej, men själva liksom, jag skrev till min brorsa och så här, lyssna på det här, då tror jag det var på vår podcast, men att du är som en så här verbal stilist.
Typ.
Att det bara, som när man läser en bok som är så här välskriven. Lite så är det att lyssna på dig prata.
Åh, tyckte jag. Gulliga. Vad snällt.
Men och då så tyckte jag det var lite burdust att bara höra av sig så där som du säger. Så här, vad har jag för mål med det? Eller liksom, får man göra så? Men sen så var det i någon Twitter-tråd, så var det någon annan kulturjournalist eller något som skrev så här, fundera på att starta en kulturpodcast. Vem ska jag slå mig ihop med? Har ni tips? Och då skrev ju Caroline Ferrada-Noli, ja, men testa och hör av dig till Ida Therén. Hon är min favorit så här. Och då det satte eld i baken och då hörde jag mig till dig direkt. Så att jag inte skulle liksom missa att göra en podd med dig bara för att jag var feg. Så det, man måste vara lite framfusig. Om man vill,
jag tycker den här historien blir bättre och bättre. Varje gång vi berättar den så kommer det till nya detaljer. Det lät bättre nu än första gången vi berättade. Men det är bra, man kan lägga på lite detaljer. Så det blir lite, det blir lite trevligt att lyssna på. Ja. Men för er uppmärksamma lyssnare... så är jag lite täppt, eller lite så. Det är nämligen så att jag har kraftfull pollenallergi denna dag. Det befinner sig alltså mitt i maj, i årets vackraste helg, 23 grader varmt i maj hela helgen, och jag får ingen luft. Så att det är lite som att hela våren kom på en dag, och det innebär all pollen kom på en dag. Så att både jag och min dotter är lika drabbade och helt utmattade typ, så att jag kan knappt gå ut med hunden. För jag har precis duschat allihopa, tvättat hunden, jag har tvättat alla lakan, jag har dammsugat. Har jag bara fönstren stängda så är det lugnt. Men så fort jag går ut så känner jag som att jag bara... Så att jag håller mig inne idag, tyvärr. Synd.
Stackare. Det är som en kontaminerad liksom, omvärld på något vis.
Det är så lite poetiskt så här, att det är som den vackraste dagen håller på att döda mig. Alltså det finns något väldigt vackert i det på något sätt.
Ja, men det är som i de här liksom, Tjernobyl-katastroffilmerna, att det inte syns på bilderna, den här radioaktiviteten. Liksom, utan det är bara så här, utspelar sig mitt på dagen. Så här. Men
en vanlig dag.
Det måste ju vara jättejobbigt. Det måste ju regna snart, då blir det bra.
Det är okej, precis. Det är okej. Det är ju värre för de som har astma och sånt. Men jag har faktiskt blivit värre med åldern, måste jag säga. Det är tydligen inte ovanligt att det blir så. Vad har du haft för dig idag?
Jag har badat och solat. Så att jag har varit liksom raka motsatsen. Satt på Liljeholmen med min familj och hade det jättetrevligt. Läste The Passenger av, vad heter han nu? McCormack, alltså The Road.
Aha. Ja.
Författaren.
Gud, vad heter han nu då? Nu blir jag också ställd.
Cormac McCarthy heter
Cormac, han. Just precis, Cormac McCarthy. Ja, precis. Ja.
Mm. Verkligen en så här big American novel. Man känner att det är så detaljskickligt liksom. Apropå det här att vara stilist. Så det är, han är en fantastisk författare. Och så.
Jag lyssnade på en jätteintressant intervju apropå den här podden jag pratade om, Other People, PPL. Intervju med Emily St. John Mandel, som är en väldigt omtalad kanadensisk amerikansk författare. Hon skrev den här boken Station 11, som också blivit sen en tv-serie. Och den sålde liksom, det var ändå så här indie-litterär bok, liksom lite så sci-fi hållet, men den har sålt liksom miljoner exemplar. Och det var kul för att i podden så hade han först intervjuat henne när hon hade sin vanliga så här indie-släpp. Han, alltså var han intervjuade mycket så här indie-författare eller så här lite mer litterära författare, liksom inte den typiska kommersiella. Och sen träffade han en igen nu, och då har hon sålt så här flera miljoner exemplar av sina böcker. Och de pratade om just den, The Road. Cormac McCarthys mest kända bok. Det är också lite så dystopisk framtidsvision. För hennes den här Station 11 är också lite så här post-apokalyptiskt. Det har varit en pandemi typ. Och så kom den ungefär vid pandemin. Så det var så lite eerie att hon förutspådde pandemin. Ah. Ja, sådär. Men det ligger lite i luften, det här post-apokalyptiska, känns det som.
Ja, visst. Det var ju också några... Alltså chocken fanns ju över att det blev vår så där på en dag. Låg ju lite i luften så där idag, för att det var, man liksom kastade sig i vattnet utan att tänka på att det var kanske så här 13 grader eller någonting.
Du körde isbad.
Och sen när vi gick och köpte glass, då hade de inte lärt sig smakernas namn. Och de sa dessutom så här, för de kände då så här, har ni solskyddsfaktor på er? Ja, det har vi. Ni luktar som att ni är på utlandsresa. Sån så här, lite poetiskt. Det tyckte jag var fint, att det är så här, den här verkligheten duger inte, eller det kan liksom inte vara just här.
Det måste vara någon annanstans om det ska vara bra.
Ja, exakt. Men andra stora saker vi har gjort i veckan i kulturens namn. Jag var ju på till exempel Beyoncé på...
Om ni har talat om henne, en amerikansk artist.
Ja, verkligen. Jag fick något ryck där i januari när hon gick ut på sin Instagram och pre-sålde det här. Då tänkte jag att så här, nej, jag har inte sett något så här high production value på väldigt, väldigt länge. Jag måste gå. Och så köpte jag biljett då. Och sen har jag egentligen peppat i min ensamhet inför det här och gick själv också. För att jag älskar att gå på konsert själv. Brukar du göra det?
Alltså, vi träffades faktiskt. Vi kan ju nämna att vi träffades i fredags.
Dagen därpå.
Vi var båda två på releasefesten för Lune. Eller säger man Lune eller Lun? Jag vet inte vad som är en riktigt officiella...
Beroende på land. Jag säger Lune.
Ja. Som jag har då känt länge och som du har spelat i musik med nyligen. Vi pratade med podden tidigare. Och hon hade releasefest i fredags för sin nya skiva. Och då var vi... Vad som heter...
Truth and Mystery heter den.
Ja, vi var på release för den och det var livespelning på ett tak, det var jättefint. Men då pratade vi lite om det här just, du berättade att du har varit själv på spelningen då. Och så frågade du mig, och var jag där med min kille. Och vi kom in på att han alltid vill resa själv för att han blir så stressad av alla andras stress kring resorna. Ja. Och lite så tänker jag att det är med spelningen också, att så här, alla andras, man får vara själv med sin upplevelse, det kan vara rätt skönt.
Ja, men det var ju så exakt. Dels, alltså... Jag kände dels för att så här, biljetten där jag ville stå, jag ville inte stå i liksom mittersta klicken, utan jag ville stå långt fram. Den biljetten kostade 1600 spänn. Och det är, alltså någon annan, jag känner ingen annan som tycker om Beyoncé till den grad att den lägger det. Så då blir det så här liksom dumt att fråga någon, liksom. Om det inte är att så här, jag bjuder, men jag har ingen som... liksom ens skulle uppskatta det tillräckligt länge. Eller tillräckligt mycket. Och då så... Då står man ju... Man kan ju inte gilla en artist lika mycket. Om man inte är så här, total fans. Så då brukar jag alltid liksom oroa mig för lite så här... vad var hennes eller hans reaktion? Så här, att det stör liksom. Så därför tyckte jag bara var skönt. Och så att man kunde stå... innan hon kommer in och bara står och lyssnar på podcasts och liksom... Så träffade jag lite folk som jag kände där och så, liksom... Studsade runt, men jag stod själv. Och det, då kan man ju också liksom... vara där i lite mer observerande syfte också.
Ja, alltså, så kan man ju verkligen känna. Men jag måste också lägga till en liten caveat here. Mm. Alltså en liten parentes. Jag har ju gjort rätt mycket saker på min egen hand hela mitt liv. På min egen hand. Ja. Ida är så stilistiskt kunnig. Jag kan knappt prata. Jag skiljer på pollen. Jag kan knappt tänka. Men jag har ju rest väldigt mycket själv i mitt liv. Och bott själv på olika platser i världen. Och känt ingen alls. Liksom. Mm. Ja, men jag har ju rest otroligt mycket själv. Folk säger, och jag borde testa att åka på semester själv någon gång. Jag har bara åkt på semester själv. Jag har aldrig åkt med någon annan på semester. Jag älskar att åka en vecka själv till Barcelona. En vecka själv till Berlin. Alltså jag gör det där hela tiden. Och, eller när jag åker så gör jag det själv liksom. Men det jag har märkt är att det är ju faktiskt, det finns ju också på min bok finns det ganska mycket om det här i boken. Jag pratar mycket om det här, för då är jag 25 och befinner mig på platser ensam i världen och skriver om det liksom i boken. Och det är ju lite speciellt när man är kvinna just och gör saker själv. Nu tycker jag det är lite lättare när jag börjar närma mig 40, för då är det så här, då har man lite pondus och det är okej att sitta själv på en restaurang och käka eller gå på en konsert.
Ah, ja.
Men det är ganska konstigt, alltså folk tittar ändå på det ganska mycket om man går ut själv som
ja,
tjej. Jag tror
ja.
Inte det är samma sak för killar faktiskt.
Nej, det är det ju inte.
Man verkar lite loser liksom. Killar verkar mer så här coola typ. Jag vet inte, det är någonting med det.
Ja. Ja, men jag fick ju också en känsla för att jag stod ganska nära tre som jag vet är så här superfans, och då ville jag inte riktigt att de skulle säga att jag skulle störa dem, för att jag är inte lika peppig på en Beyoncé-konsert som de är.
Nej,
så då kan man liksom, då kan de känna sig att de blir lite så här iakttagna. Så att jag ställde mig med några människor mellan liksom.
Ah,
för att jag tror verkligen det kan dra ner att så här, att liksom träffa på någon man känner som är så här, ja, det är väl en helt okej torsdagkväll det här, eller jag kan väl se den här konserten. Alltså så. Det kan man ju bli.
Precis.
Det kan man ju tycka är skittrist, för då tas man ju ner lite eller ur sin bubbla. Man vill ju bara att det ska vara liksom superlikasinnade egentligen.
Det är väl därför folk blir så himla provocerade när folk är nyktra och går ut. Och de själva är fulla.
Ja.
För de bara så här, åh nej, är det någon som bevittnar mig? Och ser vilken idiot jag är just nu.
Verkligen den grejen. Men det var ju också, för att jag sa ju att jag inte har gått på så mycket production value. Det var ju det här in spades kan man säga. Jag brukar ju bara gå på så här små konserter där alla tycker ungefär likadant. För att det är så här extremt, man har haft bråttom att skaffa biljetten eller det har varit dyrt eller det är någon så här obskyr. Jag kan tänka mig att det är så här, vi som gick på Lune på Hustaket i fredags, vi tyckte ju mer samma om henne än vad folk tyckte som gick på Beyoncé som var 50 000 pers. För då var det verkligen så här, killarna som är som jag, och så är det de som har vuxit upp med Destiny's Child, och så var det liksom mammorna till dem, och så var det de som förväntat sig hitkavalkad, och så är det de som kan liksom varenda ord, varenda liten fras som är liksom lösryckt ur valfri låt. Och vi kan komma till det liksom att det var lite diverse, och jag har hört folk efteråt som frågade lite så här, ja, när börjar showen typ, kände jag. Så att, för hon har ju en liksom extrem katalog. Det här är ju liksom hennes renaissance-turné från hennes senaste album som heter så. Som kom ut för nästan ett år sedan. Som är lite så här housig och klubbig skiva. Hon har ju gått igenom lite olika faser.
Just det, som var lite så gay, queer
anthem. Ja, precis. Den liksom går tillbaks till Donna Summer och Robin S. Och den här,
vi hade
liksom,
ju ett
den
avsnitt om det här förra året när du skrev att Beyoncé hade upptäckt house. Vi pratade om det förra året.
Uppfunnit house, tror jag. Ja.
Uppfunnit house, det kan man lyssna på förra året vid den här tiden ungefär.
Ja. Så att, och trots att hon körde liksom över 30 låtar i 3 timmar, så var det ju de som gick för hits eller tänkte att det skulle vara en så här All You Single Ladies, och så ett så här Destiny's Child potpourri typ, och sen avsluta med Halo. De fick ju inte sitt, liksom. För hon körde ju verkligen den så här tuffa valen hela tiden. Det var ju liksom så här koreograferat per sekund, liksom. Och sen så var det, förutom liksom hela låtar, så var det egentligen någon slags så här fusion, pop house, hip hop mashup. där hon liksom sjöng på lite olika språk, tog in andras musik. Apropå Vogue så körde hon ju Vogue.
Jaha, Madonnas.
Alltså, ja, vilket var lite fräckt. Alltså, hon hade ett så här stort danskompani, ungefär som så här Madonna och de 90-talsstjärnorna har, där alla liksom är lite långa och korta, lite så här olika stilar, queer. Alltså extrem betoning på liksom mångfacettering och så här queerness och
det var det
love goes all around.
Också.
Precis, och det är nästan lite magstarkt, lite fusk att göra det ett halvår innan Madonna kommer hit med sin turné. För hon kan nästan inte köra samma. Hon har så här out Madonnat Madonna. Ja, det var ju verkligen så här, det här kärleksbudskapet som blev kastat mot den hela tiden. Och så här, självrespekt och love your body och så här.
Var dig själv.
Ja, och precis, och så här var equality och allt det där. Det var ju väldigt skoj eftersom det kommer samtidigt som den här skamlös vinhora offerdebatten liksom i Sverige, från att det här var ju liksom direkt riktat till barn, ungdomar, gamla och liksom så här super queer hela tiden. Och så här,
det låter lite som att du beskriver typ en TikTok-video.
Nej, men det var det. Alltså det var extremt, alltså för dem som har så här, det var som en konserv för folk med extremt kort attention span. Så det bara händer nytt hela tiden. Och på samma sätt så känner man sig kanske lite tom efter att ha scrollat i 3 timmar. Liksom. Att man så här, för jag reagerade.
Man får inte hela resan liksom. Man får bara nedslag i. För det finns ju en dramaturgi i en låt liksom. Precis som det finns det i en längre film. Och så om man bara tar liksom lite best off godbitar. Då får man ju aldrig tillfredsställa den känslan av att ha gått med hela vägen. Liksom.
Nej, och jag vill inte verka okunnig. Det var ju hela låtar också. Men det var ändå så mycket detaljer inbankat i varje låt. Så där, oj, där kom en häst. Där kom ett videomontage. Där kom en... Nu åker de iväg på en... Alltså det var så här extrem Las Vegas show hela tiden. Och på det planet så var det liksom det mest så här imponerande, avancerade, dyra jag någonsin har sett. Så att det var ju väldigt coolt. Men det var inte att jag kände jättemånga känslor liksom.
Jag kollade på en hel del klipp på YouTube från det där, från spelningen. Mm. Och jag kan tänka mig att jag såg ungefär lika mycket på YouTube som jag har sett om jag suttit där.
Ja.
Alltså, för det är svårt att se. Det är också därför jag inte generellt är så mycket för sådana här stora arenakonserter överhuvudtaget. Det var ju typ 50 000 personer där liksom.
Ja.
För jag tycker dels det här jobbigt. Ja, precis. Jag tycker det är jobbigt med väldigt mycket folk i allmänhet och vänta och trängas och alla intryck och ljud, och jag blir väldigt trött av det. Men också att man faktiskt inte ser så mycket, och det blir svårt att få den här känslomässiga kontakten. Men jag tänker, vissa människor kanske man får den där känslomässiga kontakten av kollektivet, att känna att man är en del av en gemenskap. Mm. Det kanske i sig är för många den känslomässiga. Jag är inte personligen så mycket för det där, men jag kan förstå att andra människor tycker om det.
Ja, och för liksom de unga soulfansen i publiken så var, och för den delen liksom queer och så där, så var det ju, det här var ju Gud som kom och hälsade på i Stockholm liksom under deras ungdom, så att jag respekterar verkligen det 100%, och liksom musikaliskt, ljudmässigt så var det asballt. All produktion var liksom 5+ aktigt.
Det var ju väldigt mycket gudar på plats i Stockholm den här helgen, måste man ju säga. Det var ju otroligt, alltså den här helgen var det så otroligt mycket som hände i alla fall i Stockholm, men säkert många platser i Sverige. Det var ju bland annat Stockholms bokhelg, och det var Art Week. Mm. Och det har vi pratat lite om tidigare, det är ju en slags hybridgrej där många gallerier öppnar upp och har aktiviteter under den veckan, och så mynnar det ut i Market, som är den stora kommersiella konstmässan i Sverige, som var nu i helgen.
Just det, var den på Liljevalchs?
på Liljevalchs, precis. Ja. Och även Supermarket var ju också, det är lite den här indie-versionen, eller DIY, eller så, DIY kanske tar i, men mindre kommersiell version, som inte var Supermarket. Så det var två stora konstmässor, och det var massa aktiviteter med olika gallerier. Och, men jag kan bli lite så här, när det är så mycket som händer så blir jag helt låst. Jag har inte kunnat, som sagt, det blir väldigt, jag blir väldigt trött av att vara bland mycket folk, så att jag har liksom, jag måste verkligen, jag har insett med åldern att jag måste vara mycket mer selektiv när jag väljer saker, för att jag blir så trött i typ en till två dagar efteråt. Så går jag på en grej, så vet jag att två dagar till kanske jag kommer ganska dåligt, har kanske lite mer ångest, och sova sämre och är väldigt trött liksom. Så jag har insett att jag kan inte längre, när jag var yngre kunde jag bara köra på och liksom springa runt och vara ute på grejer, men nu pallar jag inte det, så att jag klarar bara av att gå på någon grej i veckan max liksom. Så jag gick inte på många saker den här veckan, och plus då har jag barn som jag är själv med, så det är svårt att komma ifrån. Hon klarar att vara själv lite hemma, men inte liksom flera timmar och sådär, inte som 3-4 timmar, utan, eller hon klarar väl det, men hon inte så kul för henne. Men så jag gick bara på en grej då, väldigt in, alltså jag var väldigt målinriktad när jag valde vad jag skulle gå på i allt detta. Och det var i fredags, då var det, dels var det, vi var på releasefesten där för Lune, och sen var det vernissage för utställningen med Monica Sjö på Moderna Museet, som jag ska berätta om mer om strax.
Ja, vad roligt.
Och sen var det ju då invigningsfest för Market på Spritmuseum, som ligger alldeles bredvid där, Liljevalchs. Tyvärr, när jag väl kom till Monica Sjö, alltså, så hade jag, var det precis dags att stänga. Jag hade lite bråttom där emellan. Jag fick ju skynda lite ifrån där. Det var lite, jag hade lite optimistisk tidsuppfattning som vanligt. Men jag hann i alla fall träffa väldigt många människor på vernissaget. Bland annat Sara Vide Eriksson, konstnären, som jag också har en tavla av. Som jag, hon har också läst min bok. Hon sa det till mig nu. Hon bara, jag tyckte så mycket om din bok. Jag ville bara säga det. Och så där. Så vi pratade lite med henne. Och även andra konstnärer som jag känner som var där. För det var jättekul att bara träffa på folk. Jag tycker mycket om att umgås med folk i konstvärlden. Jag trivs väldigt mycket med det.
De har väldigt långt alltid perspektiv på projekt. Och
ja, men jag har nog alltid också identifierat mig mer. Alltså jag har alltid känt mig som en konstnär mer än något annat. Bara att jag har valt text som mitt medium. Alltså jag har alltid känt mig, jag vet när min bok släpptes, folk var så här, men var det någon som frågade, men, eller flera, varför valde du att skriva en roman och inte en biografi? För att min bok handlar bland annat om June Mansfield, en känd person, och är första boken som handlar om henne. Och jag var liksom, för mig var det inte riktigt alternativ, utan för mig, jag har alltid skrivit skönlitteratur och hållit på med det i 20 år, fast jag inte publicerat någonting förut, men för mig är det min konstform. Alltså jag ser mig som konstnär, och det är inte så att jag bara, en text är utbytbar för en annan text. Jag kan lika gärna skriva en biografi. Alltså jag skulle väl kunna göra det, men det är ju inte det jag vill. Alltså det är ju inte det jag brinner för. Utan det är ju det här kreativa konstnärliga skapandet som jag brinner för. Precis, så att det är inte så att texten är först, utan det är mer skapandet först. Och så råkar det bli text, liksom. Det är mer ett medium för någonting. Så jag trivs ofta väldigt bra i konstsammanhang. Och jag vet inte, jag connectar väldigt mycket med konstnärer. Jag intervjuade Jim Torell nyligen, som jag sa i podden. Och den finns att läsa också, intervjun. Han är konstnär, kommer från en graffiti-bakgrund. Men nu är han liksom högt uppskattad i konstvärlden och sådär. Och det var jättekul att snacka i 2 timmar. Och vi har mycket gemensamma beröringspunkter, även om vi håller på med olika konstformer då. Men i alla fall, jag var på detta om detta. Jag var på Moderna Museet. Jag hann inte se utställningen, men jag ska gå dit och se den. För det är ju då, Monica Sjö är ju liksom en, hon tillhör ju lite den här gudinnekult konstformen. Och den var, hade ju lite en högdag, hej dig, på 70-80-talet. Och är väl ganska, har väl sin näst varit ganska styrmodigt behandlad, och det minsta man kan säga, alltså snarare typ alltså förlöjligad. Det är som en förlängning lite av det här hippie 68, alltså folk har sett på det som någon slags töntig liten grej. Kvinnor och konst liksom, som handlar om gudinnor och, men jag tror att på senare år, i takt med att det har blivit mycket mer snack om sånt här, i, alltså New Age har nått mainstream på ett annat sätt. Det är bara senaste åren som det har blivit normalt att prata om stjärntecken. Eller varför liksom, det där har ju blivit socialt accepterat på ett annat sätt än tidigare, senaste 5 åren. Så min uppfattning är att det här ligger väldigt mycket i tiden. Att man då, att man ser att nu väljer att plocka fram de här konstverken som tidigare har varit, jag tror i Glastonbury, på något sätt gudinnetempel. Hon är svensk konstnär alltså. Och jag tror att det liksom, det känns verkligen som ett statement att lyfta fram den här konsten och visa att det här är fin kultur och inte någon så här töntig, pinsam liten parentes. Så det tycker jag är väldigt speciellt och coolt att de gör det. Alltså jag skulle vilja prata mer om det här. Jag kommer gå dit och kolla ordentligt och prata om det mer, för det finns mycket att säga om det här. Och jag höll på att bråka här med en redaktör att jag ville skriva om den här utställningen, men han hade tänkt göra det själv. Och han kommer skriva en väldigt annan text, kan jag säga, om det här än jag. För jag är väldigt positivt inställd till det här. Jag vet att det är många som tycker det här. Det är verkligen en vattendelare. Alltså man kan antingen hata eller älska det här, men jag är ju verkligen pro det här. Så att jag vill gå in lite mer på djupet i det här framöver. Men det var i alla fall jättekul att de väljer att lyfta fram henne, tycker jag.
Ja, och det är ju liksom lite till deras uppdrag, hörde ju, att liksom skapa en liksom svensk konstdiskurs. De måste ju lyfta fram gamla och nya konstnärer, för att liksom det trycker ju också in värde i hennes konst och i långa loppet i svensk konst. Att man liksom kan man värderar den högre och den kan visas utomlands och allt sånt där.
Om inte annat visar det ju på att Moderna Museet väljer en riktning där de väljer lyfta fram de här kvinnliga konstnärerna som har hånats lite grann för att det är töntigt. Alltså, under den tiden hon höll på, i alla fall efter det, så var det ju väldigt mycket det här extremt så här, experimentella, materialistiska konstsynen. Här är någon kub, liksom, det här är ett konstverk. Och så kommer hon med sina så här, svulstiga gudinnor. Det är klart att det bryter ju. Det är väldigt symboliskt hur det här är liksom, kvinnan och så kommer de här manliga intellektuella konstnärerna och hyllas och sådär. Och så där var ju också inom litteraturen. Fan, jag inte fick skriva den här texten. Jag är så irriterad, jag har så mycket att säga. Men jag får wasta det. Gratis, obetalt arbete i podden istället. Typ Marianne Fredriksson, som jag pratat mycket om i podden. Hon var ju lite samma fas. Alltså, hon skriver ju också om här, mycket om den här religiösa motiven med Maria Magdalena. Mm. Och hon sålde ju miljoner exemplar av sina böcker i världen. Och var en av världens största, eller så, en av Sveriges mest framgångsrika konstnärer någonsin internationellt. Medan i Sverige är hon liksom lite så, pinsamt.
Författare, ja. Liksom. Eller liksom.
Som författare, ja, precis. Mm. Medan då, jag tänker att det här är lite samma motsvarighet. Alltså i Sverige var det också den här väldigt så här, diktaren som var bra, var jätteabstrakt och väldigt, alltså, få ord och mycket. Mm. Alltså väldigt så här, konkret och... Det är en väldigt så sekulär diskurs liksom, i Sverige under den tiden, 80-talet. Jag har beskrivit min C-uppsats om det här, by the way, om den sekulära diskursen. Jag får prata mer om det här, men Sverige var väldigt icke-troende under den här perioden. Och så kommer det in de här kvinnorna som skriver de här romanerna om Gud och Maria Magdalena och konstnärer som målar gudinnor. Alltså det stör och det är väldigt provocerande och det är inte det som anses vara intellektuellt och hög kultur och fint. Så det är väldigt intressant att nu Moderna Museet går in och säger men det här vill vi ha med att visa upp. Och det är ju liksom, Moderna Museet är ju institutionen med stort I. Mm. Det här är ju etablissemanget som plötsligt väljer att godkänna det här. Mm. Så jag tycker det är jätteintressant.
Verkligen. Och jag tycker det är kul att de visar några månader efter Hilma af Klint, som vi ju pratade om.
Exakt, precis.
För att det är ju, precis. Dels är det liksom lite samma, en kvinnlig konstnär lyfts upp i efterhand, sådär, och värderas högre än under sin livstid. Men sen är det ju också, alltså jag tycker det finns, om jag ser på Monica Sjös bilder så är det ju lite, verken är ju disponerade lite på samma sätt rent formmässigt ibland.
Eller hur? Jag tittade också på det, verkligen.
Ja, de här liksom symmetriska trianglarna och liksom uppdelning av duken, det spegelvända och den här altertavla liknande. Fast det här är ju mycket mer människor liksom i
ja, precis,
bilderna.
Precis, mindre abstrakt. Ja, precis.
Ja, men det är väldigt coolt.
To be continued får det bli nu då. Nu fick jag inte riktigt tid att fördjupa mig, för jag hoppades att skriva en artikel om det här, men nu kunde jag inte riktigt prioritera det. Jag fick göra annat istället. Men efter det här då jäktade vi vidare till den här Markets releasefest då. Observera att jag inte gick på Market. Jag hann inte ens gå på Market, men det så blir det ibland. Jag skyller på min pollenallergi. Men det här var innan det blev så farligt, kan jag säga. Fredags var det lugnt, men sen har det bara blivit värre över helgen. Alltså det har verkligen kommit över helgen. Det också då det fina vädret började och då allting började blomma, antar jag. För att nu är det helt åt skogen. Men på den här festen då, så var det ju massa branschfolk i konstvärlden. Lite konstnärer, men mest liksom folk omkring. Så det var ju också kul, men det blir ju liksom, alla var ju där på jobb, så att säga. Det var ju gallerier och så, som skulle fira att man var klar första dagen. Så det var ju liksom, det var jättetrevligt och så fina konstverk. Det var liksom lite en utställning inne på Spritmuseum, som ett litet annex till Market. Där var lite mindre gallerier som visade. Bland annat var det ett galleri som heter Kuliss som visade en jättefina konstverk av Jonathan Pilgren, som är en konstnär från, han bor i Göteborg, eller han bor ute på en ö utan i skärgården. Och han vann bland annat Becker-stipendiet nyligen. Och jättefina konstverk som han visar också, verk på Färgfabriken i Stockholm om man är där. Så det kan vara ett tips. Jag var verkligen, och det var kul för vi gick förbi där och direkt min kille Gabriel, han bara, det där är din stil i det. Han såg direkt att det var min smak. Och det var det verkligen. För det var ganska, och då frågade jag Gabriel, varför tyckte du att det var min smak? Jag höll ju med 100%. Men det var kul att höra vad det var som tippade off. Liksom. Mm. Och då sa han att det var just de här ganska breda penseldragen och bold, alltså ganska modiga penseldrag som bara, jag kan gå igång på det där. Och jag tror att anledningen till att jag gillar mycket när man ser att det är verkligen målat, alltså man ser handen på något sätt. Mm. Jag tycker om det, för då känns det så levande, till skillnad då från allt vi pratat om med AI-konst och hit och dit. Alltså det, jag känner lite som Beyoncé faktiskt. Alltså jag går inte igång på det där personligen. Mm. Alltså jag förstår att andra tycker om det tekniskt, och jag är ju inte musiker, så jag kanske inte uppfattar nyanser i det hon gör som andra kanske uppfattar. Eller om man är scenograf och tycker det är intressant hur hon gör det. För mig, det är inte min konstform. Jag blir inte berörd av det där. Jag tycker inte om folkmassor. Jag tycker inte om när det är för perfekt. Jag blir bara så här, aha, jag kan kolla på musikvideo. Vilket är kul. Men jag vill inte så trängas för det. Och lite så känner jag med konst. Alltså jag har lite svårt att gå igång på konstverk som är för slik och perfekt. Alltså så här AI-konst eller liksom digital konst. För mig personligen är det ganska sällan som jag känner wow, det förekommer. Men det är mer ofta jag känner wow av ett konstverk som är målat för hand med ett typ olja eller akrylmedium, där jag känner att det finns en rörelse och en kontakt och en textur och en energi från konstnären till duken eller vad det är för material de jobbar med. Men det kan jag gå igång på väldigt mycket känslomässigt. Och jag säger inte att det här är rätt eller fel, det är bara min personliga, det jag har märkt att jag gillar. Så det var väldigt kul att Gabriel direkt bara, det där är din stil i det. Och så var det verkligen den som jag bara, wow, jag älskar den här tavlan. Så det...
Det där är så himla kul. För att vi håller på, vi har beställt en så här platsbyggd soffa till Gotland, till vårt kök där. Och då fick vi ett sms från vår hantverkare där som frågade så här, vill ni att vi målar den med pensel eller roller? Och med pensel så ser man liksom penseldragen, och med roller blir det mer slätt. Alltså det blir mer intrycket av som på väggen liksom. Och då vill vi absolut ha pensel, för att då känns det mer som trä liksom.
Team pensel.
Ja, exakt. För det, då annars ser man ju inte att det är bänkskiva. Alltså det är jättekonstigt. Det finns ju inget som, finns ju inget i träet i sig som är liksom penselrelaterat, utan vi har ju bara lärt oss att se vissa så här, vi vill se att det är handgjort liksom.
Ja, jag förstår att det är uppmärkt, det är ju inte alla smak, folk verkar ju verkligen gilla det här väldigt tillrättalagda och fixade och ja, det är ju deras smak helt enkelt, men för mig, jag gillar verkligen när det finns lite patina eller karaktär eller liksom lite misstag. Jag pratade med Jim Torell om det i den här intervjun, att om Gerhard Richter, att konstnären, att han ibland lämnar så här pensel, inte spröt, vad heter det?
Strån.
Penselstrån i tavlan. För att när jag intervjuade Jim så hade han en, vad heter det, fruktfluga som hade fastnat i alla tavlorna. Så började han skrapa på tavlan för att få bort den här fruktflugan. Och jag står där lite bara så här, shit, lite nervös ärligt talat, för att han står liksom med ett rakblad på sin tavla som ska visas veckan efter, eller några dagar efter. Så jag är lite nervös, han är helt obrydd. Ja, ta en snus, skrapa lite så här, ta bort fruktflugan, lite halvt, lite blev kvar. Liksom. Han bara, nej, men jag tycker om att det får vara så här. Och, för det var tydligen någonting i den här materialet, jag tror det var tapentin, jag vet inte vad det var, men det var någonting i materialet han använde som drog till sig, som fruktflugan tyckte om, som var lite sött eller så. Så det var inte första gången det hände. Men det var så skönt att se hans attityd till det där. Och så där är jag ju också när jag skriver. För jag känner mig i kontroll. Då kan jag vara lite så här, ja, det var ett stavfel här. Eller jag bryr mig inte så mycket om det blir lite... Den meningen var lite konstig, men det får den vara liksom. Alltså jag tycker det är lite härligt att man känner att det inte är skrivet av en dator.
Nej, och det där en idol till mig, gammal kolorist som heter Erland Kullberg. Så här klassisk svensk målare. Han målade allt sitt på golvet. Med alla tavlor framme samtidigt, så här huller om buller. Och i nästan alla hans verk så ser man fotavtryck från hans kängor. Liksom, som var helt nerkletade med färg. Sådär. Så att han bara liksom har gått över sitt golv varv på varv och målat på tavla efter tavla. Sådär. Det är väldigt, väldigt snyggt.
Underbart.
Ja, det var en grej som jag observerade på den här stora, stora konserten. Att, som du sa, att du fick mycket, lika mycket utav att titta på TikTok eller YouTube. Det var ju vissa som så här, fast hon stod där 20-30-tal meter bort, så valde de att stå och kolla på den här stora skärmen istället. Som var kanske så här 60 meter bred. Bara för att det liksom... Det tog jag också som att att det var en EDM-grej lite också. Att man tittar på så här projiceringen av den konsert man går och tittar på. Att den här liksom storbildsskärmen gör någonting så att det känns som att det är den som är själva verket på en konsert, om man vill liksom omvandla det. Jag visade ju dig och Gabriel en film på det mest intima ögonblicket i konserten, när hon satt bara vid en flygel.
Just det. Du var jättenära.
Ja. Det är pro-tip till alla som vill ha en intim känsla på någon sån här konsert. Ställ er vid flygeln. För att den kommer spelas på extremt få gånger. Och på den här konserten så körde hon då bara en låt med flygel. För att i resten av konserten så är ju liksom utljudet är alldeles för starkt, så man kan inte micka en flygel så att den är samtidigt som den här hårda musiken. Liksom. Mm-hmm. För då läcker allting tillbaks i den. För det är så känsligt liksom, ljudbildsmässigt. Så att där kunde jag stå. Då stod jag kanske så här 10 meter ifrån och lyssnade på när hon sjöng en ballad.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Ah, dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.
När jag var på festen där så kom det fram en tjej till mig som jobbade på ett av gallerierna och berättade att hon tyckte jättemycket om vår podcast.
Oh,
då blev jag ju så glad, jätteglad.
Smickrande.
Och för det är alltid kul att veta vilka det är som lyssnar. Vi har ju inte sådär jättemånga lyssnare, men vi har ju folk som lyssnar varje vecka. Så man undrar ju alltid, vilka är ni där ute? Säkert jag som inte är på Instagram, jag har ju ingen uppfattning alls. Jag blir ju så glad när folk säger till, bara för att man får en idé om såhär, vilka är det där ute som lyssnar. Mm. Och så blir man också nyfiken såhär, för att höra, vad är det du gillar med podden? Eller om du lyssnar, aj fan, slår jag mitt huvud. Varför är jag så? Ja, jag bara blev lite entusiastisk och dunkade i huvudet i väggen. Men skitsamma. ja, det är som vanligt. Men så många hjärnskakningar jag har fått, ja, skitsamma. Så frågade jag henne, så vad är det du gillar med podden, om du nu lyssnar liksom, vad är det som får dig? Och då berättade hon att hon tyckte om att man fick en insyn i olika kulturformer, för hon var ju mest insatt i konstvärlden då. Hon kände inte att hon hade kanske inte hade jättekoll på alla andra konstformer nödvändigtvis då, jag vet inte, men typ så.
Ja.
Och det var ju kul att höra, för det är ju lite det vi vill också, att vi vill skapa den här bredden, och för vi båda två har ju så brett intresse när det kommer till kultur, att kunna dela med oss av det till andra som är nyfikna. Så det var ju väldigt kul att få höra det, just som vi ändå båda två, tror jag, känner är lite målet med det här.
Ja, det är väldigt roligt att hänga med i någon så här kulturform som man egentligen inte liksom har tid med att hänga med
ja,
själv.
Ja, för så sa hon till exempel med skrivande och litteratur. Hon hade, nu kanske jag ber om ursäkt om jag misscitterar henne, men jag uppfattade i alla fall som att hon sa något i stil med att hon inte hade tid riktigt eller möjlighet att följa med riktigt i den världen. Mm. Och då var det kul att få höra lite om det, hur det ser ut.
Just det. Hur är det nerdestilliserat? Hur säger man? Ner. Hur är det liksom nerfilterat i en så här person som är lika cool som jag? Hur skulle den reagera på det? Det är bra, man behöver följeslagare. Ja. Så där tycker jag är skönt med andra som inte håller på med musik, att så här, de kan ta hand om den konstformen. Jag gillar att ha nära kontakt med dig som skriver böcker, för då slipper jag. Så här, det räcker att du är jättebra på det, så kan vi liksom enas kring det.
Nej, men jag tror att både du och jag, vi har stor respekt för människor som verkligen kan sitt craft, det de håller på med. Alltså verkligen dedikera mycket tid och energi till någonting. Jag respekterar verkligen det. Och jag, så har jag sagt det förut i podden, men jag är ju alltid den som går in i klädbutik. Då kommer jag fråga personalen, vad ska jag köpa? Visa mig det plagget som passar mig. För jag litar på experter generellt i mitt liv. Jag vet vad jag är bra på. De två sakerna jag är bra på, de är jag jättebra på. Allt annat är ganska medioker eller ibland usel på. Jag har inga ambitioner att vara bäst på allt jag gör, utan jag vill vara bäst på de sakerna jag verkligen vill vara bra på. Resten skit jag i. Jag kan ingenting om mode, jag kan inte om kläder. Jag ber andra människor om hjälpa mig. För de är ju intresserade av det. De lägger ju tid.
Ja, då blir ju de bättre på det också. Liksom.
Ja, varför ska jag hålla på? Jag skiter väl i det. Jag tar på mig något så jag ser socialt accepterad ut. Och samma sak med inredning. Jag har nu, idag fick jag ett sms från mina grannar. Bara, hej, kan vi få tillbaka vår matta? Jag fick låna deras matta. Nej, nu överdriver lite. Vi är faktiskt väldigt goda vänner med mina grannar. Det är inte bara att jag har snott någon granna matta. Men jag skulle göra visning för min lägenhet då, som inte blev såld. Och då, den är ju väldigt fin på alla bilderna. Men allting på bilderna är ju mina grannars möbler och inredning. Och även dina tavlor som
jag inte mina tavlor,
tillbaka
ja,
heller. Precis, ja. Ja, jag har också Pontus tavlor på väggen. Ja, så länge du får mess. Ja, okej. Okay. Men så att allting på de här visningsbilderna var ju inte mitt, utan det var ju snott från mina grannars lägenhet. Så de höll på att skratta ihjäl sig, för de har gett mig nycklarna till sin lägenhet. De höll på att skratta ihjäl sig när de såg bilderna på Hemnet. Det är som att titta på vår egen lägenhet, för de bor i en identisk lägenhet. Alltså samma
Gud,
setup.
Nu fick jag någon så här läskig epiphany att det är så där vi är som människor. Att liksom, det är ju inte egentligen mina kunskaper jag sitter och berättar om, utan det är liksom ett potpurri av andras som jag så här samlar. Hjälp, vad spooky det blev nu. Det här måste jag skriva ner, tror jag.
Ett amalgam av världens kunskap. Så jag fick låna det här till deras inredning i princip. Men då sa jag bara, jag behöver köpa en matta. Kan jag få köpa igen? Jag vill inte ha den, för den står liksom ihoprullad. Och de bara, nej, men du kan få ta den, det är ingen fara. Men nu vill de tydligen ha tillbaka den. Så att då var jag lite så här, bara, tanken att jag sätter mig ner och köper en matta. Det, liksom, det kommer ta mig ett halvår innan jag ens vet vilken matta jag vill ha. Ja. Och hur jag ska få tag i den. Hur ska jag transportera den? Jag har ingen bil. Det här är ett projekt som kommer ta mig 2 år. Och jag kommer fortfarande inte ha en matta om 2 år, fast jag behöver det. Så jag var lite så här, ursäkta, skulle jag kunna få köpa er en matta? Så kan ni köpa en ny. Så jag håller på nu att bearbeta dem, att de ska inte vilja ha sin gamla matta.
Nej.
För jag betalar hellre mer för deras expertis. De har redan valt ut en jättesnygg matta. Då kan de köpa en ny. De tycker det är kul att shoppa. De tycker det är kul att köpa saker. Alltså för mig är det helt främmande. Jag hatar verkligen att köpa saker. Samma sak med mode då. Att jag, typ Gabriel tycker det är kul med shopping. Han sitter och kollar på nätet, kläder och sånt. Jag tycker det är perfekt. Då kan han välja ut vad jag ska köpa. För att jag vill absolut inte det.
Det där är så... Ja. Det är jätteintressant. För att det är... Så där ska man egentligen gå och köpa konst också. Att man ber galleristen, så kan inte du välja ut vilket verk jag ska köpa? Du vet vilket som är bäst. Eller så här, som man säger till min mamma som har kennel, så här, kan du säga vilken hund som skulle passa oss bäst? Lite grann.
Jag tror att väldigt många människor skulle må bättre av att släppa lite på sitt... Alltså, jag förstår att människor vill ta egna beslut, det är inte det. Men jag tror att det skulle vara bra för många människor att släppa lite på taget och bara låta någon annan som faktiskt vet ta beslutet.
Ja, vi är väldigt upptagna med vad vi gillar.
Mm.
Liksom. Vi kommer ju alltid gilla det som vi gör själva bäst på något vis. Eller någon som vi älskar, typ. Kanske.
Och folk bryr sig mycket om vad andra tycker, såhär, vad grannen har, typ. Istället för att tänka... Ja, jag ska inte prata illa om. Folk gör som de vill. Men jag tror på att lita på experter. Det är min devis i livet.
Det tror jag också. Men passa för guds skull på att se Laurie Anderson då när du är på Moderna Museet. För det är ju den dyraste utställningen som jag har sett. Nu när jag även har sett den dyraste konserten jag någonsin har sett också. Vet du att hon har 300 chaufförer med sig på den här...
Hur menar Laurie Anderson?
Ja, kanske som en installation. Nej, men Beyoncé har 300 chaufförer. De har tre olika scener. För att de liksom, medan hon spelar på Friends i Stockholm, så bygger de upp scen 2 och 3 i nästkommande städer. Som är typ, inte vet jag, Hannover och Paris eller någonting. För att det tar ju liksom, det är 3 dagars paus mellan varje spelning. Hon gör 56 spelningar och det tar liksom flera dygn att bygga scenen. Så det finns 3 identiska då som kan liksom ligga före henne enligt turnéplanen. Och till det behövs det liksom 100 chaufförer per scenprojekt liksom. Att ta den i långtrådar genom.
Men nu skulle jag vilja prata lite med dig om Sveriges Beyoncé, nämligen Loreen.
Ja.
jag måste fråga en sak. Det här, nu hoppas jag, jag tänkte på det hela dagen. Det här är verkligen menat på ett väldigt respektfullt sätt. Mm. Och jag vill absolut inte att jag ska få omstås, men jag menar att det är negativt. Jag tycker att hennes låt är bra. Jag tycker hon verkar fantastisk och cool och grym. Alltså jag tycker bara positiva saker med henne. Men jag måste försöka förstå, varför var hon så vinsttippad? Alltså vad är det i hennes låt som gör att alla var så här, hon kommer vinna. Hon är rankad 1:a och så vann hon. Och liksom... jag kollade på Eurovision för första gången på, jag vet inte, väldigt många år. Min dotter, jag brukar alltid lyckas slippa undan nu, men den här gången så var det bara jag som var hemma. Annars brukar mina föräldrar kolla på Eurovision med min dotter. Men när vi var i Värnamo förut, då bodde i Värnamo, men nu är det ju bara jag och min dotter. Så då fick jag, Gabriel var iväg och spelade in med sitt band, man får spela in någon musik med sitt band. Ja. Ja, så jag fick kolla på Eurovision då. Och jag tycker det är sådär, kul om jag ska vara ärlig, men jag gjorde det. Men det jag inte förstod det. Jag tyckte alla låtarna var väldigt kul på sitt sätt och sådär. Men vad är det som är så att alla tycker att Loreen är så bra? Vad är det som skiljer henne från de andra artisterna? Kan du hjälpa mig att förstå, Pontus?
Ja, men jag tror dels så tillför hon ju någon så här seriositet. När till exempel en massa av de andra numren är liksom ploj eller buskis. Så vill liksom tävlingen i sig framstå då som en seriös tävling och som något som har liksom högkulturellt värde och sådär, tror jag. Och och dels att hon var så här, jag tycker hennes första eller Euphoria, som alla vet hon vann med, för då var det 8-10 år sedan, den känns som en så här helt ny sorts låt, så här nedstigen från Gud och eller från en annan planet, att den var så fantastisk liksom, och har stått sig. Det har ju varit jättesvårt för henne att gå vidare som artist efter den. För att allt liksom, hon tävlade ju med den här Statements för några år sedan också, som hon inte ens tog sig vidare från delfinal i Sverige.
Oj.
Men jag tror också att det här, att Europa behöver en gnutta optimism. Och att det liksom att det, man blickar tillbaks då till då Euphoria, som många känner är ett av de bästa bidragen som har gjorts någonsin i Eurovision. Och då vill vi liksom så här känna oss på den toppen vi var på då. Och då liksom, då vill alla att hon ska vinna. Alla vill att den här nya låten ska vara så bra.
Analys.
Var den intressant? Var roligt?
Ja, det var jättebra, Pontus.
Härligt, för att den har legat ganska klar för mig. Det var ju härligt att
du frågade. För jag fattar ingenting.
Nej.
Men apropå, det är exakt det här jag menar. Lita på experter. Varför ska jag sitta här? Jag kan också ha tankar, men du kan ju mycket mer om musik. Så att, eller i alla fall den här sortens musik. Liksom. Så att jag tycker det är så... Det är därför jag är ödmjuk inför de saker jag verkligen inte vet. Och det här fattar jag verkligen inte alls. Jag bara, vad är det som gör att folk tycker om den här låten så mycket? För att för mig låter det som en okej låt. Men varför ska just den vinna? De andra var väl också okej? Typ.
Ja. Nej, men jag tycker att den här, det var, men hon förtjänar också att få göra en helt okej låt efter den förra bedriften liksom. För hon kan inte göra en till samma nedslag som Euphoria liksom.
Men det är inte vad kontextet som gör att hennes bok, hennes låt lyfter inte, alltså den lyfter dels för sig själv men också i liksom en slags kontext av hennes tidigare musik som gör att folk associerar henne med någonting annat och högre.
Ja, typ. Precis. Och jag tror att det vi ville ha en så här definitiv liksom ett tecken eller ett så här, en stämpel på så här, ja men det här är det som är bäst just nu. Typ. Eller att det skulle vara framstå så här tydligt att det var ett väldigt, väldigt ett vinnare.
Men det är
väldigt
intressant för att Sverige är väl typ det enda landet som faktiskt tar Eurovision seriöst. Det känns som att alla andra länder är det lite så här någon lollgrej som går på någon så här extra kanal en kväll under våren. Men så Sverige är liksom en 12-veckors process som involverar hela landet, både geografiskt och känslomässigt och fysiskt. Och
ja, visst är det
involverar
så.
Hela Sveriges grundskola att titta på det här.
Ja. Ja, men det är ju för att här är det ju ett public service projekt liksom. Det är ju också till, det är som Moderna Museet att det är till för att så här ena landet typ. Det är verkligen kulturbyggande.
Ja, jag har en teori om det här som jag har tagit upp i podden förut, om att jag tror att det här är ett integrationsprojekt, att Sverige jobbar med Eurovision för att integrera våra nya medborgare, bland annat. Och det är därför de pumpar in så mycket pengar i det, för de tänker att det finns ett större motiv bakom det här, som jag tycker är positivt alltså. Men att skapa den här enheten som inte finns. Sverige har ju en väldigt kluven relation till sin nationalism. Andra länder har ju mycket tydligare nationalism. Att de är så här, fransmän älskar Frankrike. Mm. Och de skäms ju inte för att de älskar Frankrike. De älskar ju Frankrike. Men i Sverige så älskar ju folk inte Sverige. Alltså gör ju det egentligen. Alla svenskar tycker ju att Sverige är det bästa landet. Och att svenska är det neutrala landet. Svenskar bara är. De har ingen färg. De har ingen personlighet. De bara är. De är perfekta och moderna. Så tycker de flesta som är födda i Sverige och uppväxta Sverige. Men de artikulerar ju inte det. De artikulerar ju bara att Sverige är ingenting och jag vet inte, jag tycker inte om Sverige och Sverige är så töntigt. Men egentligen tycker de att Sverige är bäst.
Ja.
Och det är väldigt få som säger det rakt ut, för det är ju väldigt fult i Sverige att ha den här nationalistiska hållningen och förknippat med väldigt mörka krafter, för att använda ett slitet uttryck. Men i andra länder finns det något mer härligt med att vara lite nationalistisk. Så jag tänker att det här är Eurovision för våran
patriotismen,
nationalism liksom. Komma fram och äntligen leva ut lite som fotboll
eller liksom stoltheten över det på något vis.
Och vi är ju den här musiknationen på något sätt. Men det är intressant, för det verkar inte som att annan bryr sig. Alla andra är ju lite halvhjärtade. Och så kommer Sverige alltid med så extremt satsiga produktioner och dans.
Ja.
Nej,
men det kanske är liksom lite mer nisch, och det, jag vill inte förringa ploj, alltså det finns ju en burleskhet i många av bidragen också.
Ja, eller
och
hur?
Liksom
det är
en, att det hör ju till liksom queer-traditionen och pride och hela den liksom kulturen i Europa också. Så det, jag tycker absolut att den behövs.
Kitsch, liksom.
Verkligen. Och det är en fristad och en gemenskap över gränser och sådär för kanske utsatta människor. Så att det är inte att förringa liksom bara för att musiken är kass. för att musiken är...
Ibland är det ju poängen, det ska vara kass.
Det är underhållningsmusik liksom.
Mm.
Tror jag. Men så kommer,
och så kommer Loreen in mitt i alltihopa och liksom ger allt. Jag har gått på gymmet år för det här.
Ja,
nej, men... Kul att hon vann, men
det var fett.
Jag förstod inte varför, så nu har jag lite bättre bild av det här, tror jag.
Skönt, det är bara att slå på kulturbanan nästa gång. Så
ja,
man
precis. Förstå. Ja, men kanske dags för oss att runda av, jag vet inte.
Ja, verkligen. Nu ska jag till Gotland om några dagar, så vi får se. Vi kanske hörs därifrån.
Aha, på Kristi himmelfärd.
Mm, exakt så.
Färds. Det var ju också faktiskt seriefestival i helgen, men jag hann inte dit. Det var ju både någon slags bokfestival i Stockholm och seriefestival.
Alltså
jag hann inte ens, nu kunde jag inte ens gå ut i huset, men det var väldigt mycket som hände. Och det kan man ju tänka på till nästa år om man vill anteckna de här sakerna. Så det brukar vara ungefär samma vecka varje år.
Mm.
Så man kan hålla utkik för det för nästa år, om inte annat.
Jag var även på fin Astrid Lindgren-dag på Skansen som jag kan berätta om. om jag minns någonting av den nästa vecka. Det får man se. Vi får vaska lite. Men jättekul att prata med dig idag i alla fall. Hoppas det regnar snart så du får komma ut.
Så det lägger sig. Det är inte ofta man säger det.
Nej.
Ha en fin vecka alla, och vi hörs nästa vecka i vår podcast Kulturbarnen.
Ja,
och tipsa
vi.
Jättegärna en kompis, kollega, och man får jättegärna skriva något, om man kan skriva betyg eller en liten kort kommentar, typ bra, det måste inte vara så mycket, i någon poddapp, så gör det jättestor skillnad för oss att fler människor ser att vi finns och kanske kan upptäcka att vi har en podcast.
Ja, och lägg till Idas bok till sommarläsningen, eller låna den på bibliotek kanske.
Ja, jättegärna. Och kolla in Pontus fina låtar och hans projekt The Color Red på Spotify. Kostar ingenting heller. Och visa lite kärlek på det hållet. Kan vi inte gå ut lite på någon av Lunes nya låtar?
Bra idé. Ja. Den lägger vi på här såklart. Truth and Mystery heter den. Lyssna på den också med Lune.
Och vi hörs nästa vecka.
Det gör vi. Hej då. Maybe you change your mind. I'm glad you found it. Some kind of peace inside, 'cause I've been leaking love for all my life. Baby, you should know.
Hej Coop-medlem! Vi vet att du gillar att göra bra affärer. Så köp färsk laxfilé för 179 kronor kilot. Det blir gott till en fräsch vårsallad med ätmogen avokado för 10 kronor styck. Du hittar helgens bästa medlemsklipp på Stora Coop. Vi ses!
Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se.
Storytel presenterar. Upptäck tusentals dokumentärer, true crime och nytt exklusivt innehåll varje vecka. Lyssna på fängslande reportage, olösta mysterium och massor av titlar som får dig att känna mer. Prova Storytel gratis.